Jag måste erkänna något hemskt. För sådär 25-30 år sedan, när jag inte hade vare sig självkännedom eller några verktyg att handskas med stress och svåra känslor, kunde jag ibland önska att jag skulle bli sjuk. Cancer eller något annat allvarligt. Ja, sen skulle jag förstås bli frisk och sjukdomen skulle hjälpa mig att känna lycka och tacksamhet. För det hade jag läst att andra som varit sjuka varit med om. Att livet blir värdefullt och vackert. Jag har tack och lov inte haft cancer. Däremot har jag lärt mig uppleva både lycka och tacksamhet på helt andra sätt. Men numera också en enorm trötthet, stänk av bitterhet och en blandad kompott av alla de känslor som en kvinna mellan 50 och 60 kan gå igenom. Jag heter Maria-Pia Gottberg och du lyssnar till Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Och idag ska jag dricka te och kaffe med Karin Björkegren-Jones. Och jag vill börja med att tacka dig för att du kom hit till podden. Och det är ju, alltså, vi har ju pratat om länge, Anna och jag, att vi vill bjuda in dig. Men jag är lite extra glad för mig personligen, för att nu sitter vi i mitt nystädade kontor. Så att igår röjde jag kontoret här. Du hade inte velat vara här innan igår, kan jag säga. Så att det var en bra anledning att få fräscha upp lite.
Jag hade inte behövt att det skulle städas.
Nej.
Vill jag bara säga. Jag kan sätta mig på
men jag
och babbla. Ja, men du.
Ja, men jättehärligt. Varmt välkommen.
Tack.
Vem är du och vad vill du med ditt liv?
Vem är jag? Jag är ju då Karin, en 57-årig kvinna som tog körkort för 4,5 månader sedan. Vilket jag tycker är lite härligt och kanske lite typiskt för att vara mig också. Att absolut, jag ser mig själv som en ålder och jag vet att jag åldras och jag vet att man kanske bör tänka på vissa saker. Att man blir pensionär eller att man, precis som jag sa till dig innan, att jag skaffade mig en hund och så kom jag på att om den här hunden blir 14 år så kommer jag vara 70 när jag har den. Ja. Men jag tänker att jag är en person som gör mycket, det jag känner för faktiskt.
Som vadå?
Nej, men jag bestämde mig för att jag skulle ta körkort och så tog jag det på 3 månader. Alltså jag är väldigt mycket en sån person. Jag ser inte att, åh nej, jag satsade på fel utbildning eller det här jobbet. Jag tänker hela tiden att, vad ska jag bli när jag blir stor? Alltså jag är inte klar. Blir man någonsin klar som människa? Egentligen. Sen kan man ju se annorlunda eller liksom ut när man tittar sig i spegeln. Men som person så tycker jag att jag är precis lika tramsig och flamsig och fjantig som när jag var väldigt ung. Och det är väl det att jag kanske har en bättre självkänsla än vad jag hade när jag var ung. Så tänker jag. Men annars är ju same, same, but little different.
Ja, och det tänker jag är så här, om jag utgår från mig själv. Och det är ju, oftast är det till det positiva hållet. Så. För att någonting händer ju med oss på livets resa, alltså på insidan och så.
Ja, absolut.
Ja. Men för de som eventuellt inte känner till jättemycket om dig, vad gör du? Vad är du liksom?
Ja, men jag är ju gammal journalist som har jobbat på tv och i tidningar. Och sen så blev jag författare och skrev en massa böcker. Och sen har jag gett ut en massa yoga-DVD. För jag blev ju yogalärare då när jag var 36. Och sen så har jag liksom fortsatt att utbilda mig hela tiden. Och gett ut böcker i olika ämnen som jag tycker är intressanta. Eller som jag upptäckte. Ja, men här har ju ingen skrivit något om lymfsystemet. Eller vad lite information det finns om sköldkörteln. Eller att det är viktigt att koppla på bäckenbotten och sådana saker. Sånt tycker jag är roligt.
Ja, men för det är lite kul om man går in så här på Adlibris och söker på ditt namn. Så är det verkligen. Ja, men
gött
och blandat. För det var ju yoga, naturlig hudvård, sköldkörteln som du sa. Om att knipa, göra en omstart. Och egentligen så här kan man ju tycka att det är spretigt. Men jag tänkte precis tvärtom. Att, nej, men det här du skriver ju om hur det är att vara människa.
Ja. Och jag skriver ju vad jag är någonstans kanske. Ja. Och det är väl det som är den röda tråden i allt som jag gör, tänker jag. Att jag gör väldigt mycket... Jag är ju superfeminist, har varit det alltid sen jag var väldigt, väldigt liten och typ demonstrerade för på träslöjden för att vi bara fick sitta och fila på våra små såna här man fick göra smörknivar medan killarna fick göra stereobänkar. Det tyckte jag var så himla
Men det är sant.
Ja. Och då startade jag en demonstration. Lite så har jag varit.
Ah.
När jag gick i fyran så åkte jag in till grupp 8 på Drottninggatan själv och ville bli medlem. Men de tyckte jag var för liten. Men det tyckte jag var lite tråkigt. De kunde ha gjort mig till maskot eller någonting. Men lite så har det varit liksom, faktiskt i mitt liv.
Det låter som att du har brunnit mycket för olika frågor och så.
Ja, och sett orättvisor. Jag går igång väldigt mycket på orättvisa.
Mm.
Och det är det jag måste stilla med. Då måste jag åka till landet. Men då hittar jag något som jag tycker är orättvist på landet. Typ att alla inte har tillgång till vattnet i skärgården och sånt.
Men är det så att du får energi av det här liksom också? Att engagera dig? Och...
Ja, alltså, så kan man nog säga. Så kan man nog se det. Jag får nog energi av det. Mm. Samtidigt så är det viktigt att hitta vad energin är energi och inte att man känner att man blir liksom tar på sig någonting som är för mycket. Mm. Så tänker jag.
Mm.
Men absolut, det är ju en form av energi.
Mm. Ah, ja. Ja, jag tänkte vi skulle börja med att ta avstamp i. Det är så att du har ju, som jag nämnde i min hemska inledning här, men du har ju haft cancer.
Ja,
och precis. Vad vill du berätta om det och vad den gjorde med dig känslomässigt?
Nej, men alltså jag kan förstå att man kan tänka de där tankarna, att man kan inte jag få cancer så att så klarar man sig ur det, om man tycker att livet är svårt och sådär. Men när man väl får cancer så är det något helt annat än den här liksom, som ju faktiskt kan bli lite, förlåt att jag säger det, koketterande med att man är lite... vad säger man när man är en sån som tror hela tiden att man är sjuk?
Hypokondrisk.
Ja, någon sån. För det är något helt annat. Det är liksom... När man får det beskedet så är det liksom som allting ställs på sin spets. För du kan aldrig veta om du kommer överleva. Och grejen är ju den att kanske får man det tidigare i sin ålder så kanske man inte tänker de tankarna. Men är man något äldre... Jag var ändå 48 och jag har förlorat många i den här sjukdomen. Då börjar man förstå att den inte är någonting som man alla överlever. Att det är en jävla orättvisa.
Mm.
Att faktiskt många inte gör det. Och det som händer är också att man brottas med en massa känslor. Och kommer jag vara den som överlever? Samtidigt så kan man ju också känna en sorts skuld då. För att man överlevde för att någon man tyckte om inte överlevde och sådär. Så det finns ju många, många känslor i det där. Och som man inte heller tar med folk. Och jag kan nog säga att det har nog tagit så pass lång tid. Det var 2012 och jag var under behandling till 2013. Det har nog ändå tagit så här pass lång tid innan jag på riktigt har gjort mig av med det traumat. Så jag tror att det tar längre tid för de flesta faktiskt. Man kan säga nej men jag mår bra eller man kan liksom försöka skydda sig från det och sådär. Men man tänker på det länge. Man tänker är jag den som kommer att få tillbaka det? Massa olika. Det finns som ett sådär. Men man tar inte det med människor för att människor runt omkring är inte redo för det. Alltså vi pratar inte om de tunga och svåra sakerna i Sverige. Jag vet inte om man gör det någon annanstans i världen heller. Men vi är väldigt ganska ytliga när det kommer till på riktigt sånt. Sen kan man ju göra det med sina vänner och sådär. Men alltså när det liksom kommer till det stora. Sen folk frågade hur mår du? När jag var liksom under behandling och folk frågade hur jag mådde så var jag verkligen... tvungen att parera. Vad är det här för människa som jag ska prata med här? Så ofta sa man ju bra för att de flesta människor tål ju inte, om man säger så här. Nej, det är inte så bra.
Men hur kunde du märka då att människor reagerade om du var lite mer öppen och inte allt
var bra? Ja, men då kunde de ju säga sådana här saker, men du måste vara positiv. Alltså folk som inte ens varit med om det kunde ha väldigt mycket livsråd. Och det är väl det som är lite mer tröttsamt. Att folk liksom slänger ur sig den här typen av livsråd som de inte egentligen har heller belägg för.
Nej. Men vad handlar det om? Varför gör vi människor så?
För att det, jag tror att man kommer åt något hos människor när man är sjuk. Alltså det, folk blir rädda.
Mm.
Att det ska hända dem. Kan det hända henne? Kan det hända mig?
Mm.
Alltså det finns något sånt. Och det är det jag tänker, så att om vi pratade mer om det, så kanske inte det här avståndet som blir mellan frisk och sjuk så himla stort.
Mm.
Jag vet inte, jag har inte riktigt tänkt den tanken klart.
Nej, jag har tänkt på det ganska mycket nyligen. För att i våras så gick min moster bort i en svår cancer som hon har haft i 2 år. Och hon bodde nere i Spanien och min mamma bodde hos henne en tid. Så att jag och min syster åkte ner i våras för att hjälpa dem hem helt enkelt. Mm. När hon insåg att jag kommer inte överleva. Och det var ett jättestort steg för henne. Och när vi kommer ner dit så första kvällen då... sitter jag vid hennes säng liksom, och så säger hon att jag är glad om jag hinner komma hem, säger hon. Och då vet jag att jag sa att och hon var helt säker då på att jag kommer inte överleva det här. Och då, det enda jag gjorde var att jag liksom, du är säker på det. Är det så du tänker? Alltså jag liksom var med henne, för att jag, då hade jag bestämt mig innan. Inte komma nu och säga att, men det blir nog bra, ska du se. Alltså jag verkligen sådär. För jag tänker att det är ändå lätt hänt att jag sitter lite i ryggmärgen, för man har hört det så mycket själv och kanske själv sagt det eller så. Så att jag tror att man måste verkligen såhär, och jag tror att vi alla måste förbereda oss för det. För är det inte jag själv, så är det någon jag känner som kommer att få den här sjukdomen.
Absolut.
Eller någonting annat.
Eller någonting annat, absolut. Ja. Så är det verkligen.
Så det borde finnas någon slags...
Manual,
ja. Och att man får liksom lite livskunskap för vuxna någonstans. Anna och jag, det är ju vår ambition med podden här, att vi ska prata om det som faktiskt är under ytan. Det är jättetjockt och trevligt att prata om ytan också. Men vi kan inte stanna där. Ja, exakt.
Ja, man kan hitta sin nisch. Nej, men absolut. När jag blev sjuk så blev jag verkligen varse hur folk reagerar på så olika sätt. Jag fick folk som jag typ har gått i skolan med, hörde av sig och sa så, jag tror att jag har hittat en knöl i bröstet, vad ska jag göra? Jag skulle alltså trösta dem som var ju mitt under behandling. Mycket sånt. Det är olika sådana varianter som man var väldigt, det är väldigt konstigt att folk liksom tror att... Eller lägger det på en annan människa. Alltså, det kanske inte jag skulle höra. Nej. Det kan någon gå till doktorn med eller något.
Det kan man tycka.
Nej, men lite sådana. Så. Och det är sånt där kan jag tycka är lite så här svårt. Och det är väl det att vi... jag var ju öppen med min resa. Och på gott och på ont. Och det var ju också för att jag hade ju en yogastudio i Båstad som... jag fick mitt besked på torsdagen och på måndagen skulle alla kurser börja för sommaren. Så jag kunde liksom inte, jag kan inte liksom ringa upp till alla som skulle gå kursen och bara säga, hej, jag har fått cancer, jag vet inte om jag kan ta den där klassen på måndag. Jag visste ju inte, jag var ju liksom inte, visste inte hur någonting skulle se ut. Så då tänkte jag, men jag får skriva ett blogginlägg liksom. Och det gjorde jag, och det blogginlägget spred sig. Och det blev sen också mitt sätt att... tala om var jag stod, hur min dag var, vad jag var under behandling och allting sånt. Så att jag slapp hålla på att tala om det varenda gång någon ringde till mig.
Mm.
Alltså, för det blev ju så att då skulle man tala om det för sin mamma, för sin pappa, för sina syskon, för sitt barn, för sin man, sina kompisar och allting. Ska man hela tiden då uppdatera folk var man var och vad man hade fått det senaste från liksom... från sjukhuset. Så på det sättet tyckte jag det var bra. Att då kunde jag, men då när jag pratade med någon så kunde man ju prata lite lätt. Såhär, men så här och så här är det nu bara. Jag är glad eller jag är ledsen eller vad det nu är. Och sen så kunde man liksom koncentrera sig på det som man vill prata om. Man vill ju prata med sin kompis till exempel. Vad den står i livet, vad den pysslar med. Man vill ju liksom, alltså man vill ju inte bara prata om cancer bara för att man är under behandling. Men man vill få utrymme att få prata om det om man behöver.
Just det.
Ja. Mm. Det är väl det som var liksom...
Och sen tänker jag också, jag menar, som journalist och så och skriver böcker, du är ju en skrivande person. Jag tänker också att det är också ett sätt att... misstänker jag, att blogga, att skriva är ju också ett sätt att kanalisera för sin egen del. För det tänker jag
många gånger blir något annat. Ja, fast berättar du någon annans historia.
Jo,
nu berättade jag ju min egen. Det blev ju lite annorlunda.
Jo, det är klart. Men ändå att vara en skrivande person, att uttrycka sig i skrift är ju en kanal på något vis. Mm. Det finns ju ett utforskande och ett lärande och ett växande i det, tycker jag. Så, alltså, även om man skriver väldigt olika genrer så är man ju den som skriver ändå. Är ju med i det.
Absolut, och det kan jag ju känna att jag släppte på jättemycket faktiskt. Jag fullständigt sket i om det var grammatiskt rätt eller hur det var, utan jag bara skrev. Och så här i efterhand har jag fått jättemycket så från folk att det berör. Och jag tror att det var också ett sätt på något sätt att också hitta min röst. Jag tror att jag har hittat min röst, hur jag skriver. Sen kanske inte det tilltalar alla, men alltså för mig så har det varit ett sätt att skriva. Att jag kan inte... Nej. Ja, det här bloggandet och den där tiden gjorde att det öppnade någonting som också var lite härligt, för den var... Ja, nu gör jag som jag vill. Mm. Det här är mitt, det här är jag. Ni får ta det eller inte. Jag bryr mig inte egentligen. Så tror jag det. Jag tror att det blev en liten sån. Jag släppte helt på inte ska jag.
Kunde du ha skrivit på det viset om du inte hade varit sjuk? Alltså,
det vet eller var jag det inte. Något
nytt? Det kan inte jag svara
du
inte på. För att bloggat jag... innan?
Nej, jo, jag hade bloggat. Men jag hade inte bloggat på det sättet, tror jag. Och att jag... Nej, men sen, ja, det är väl så att jag hämtar saker från mig själv och mitt liv. Liksom, så här, ja, men någonting händer och så, ja, men nu skriver jag väl en bok om det. Alltså, lite så har det varit, liksom.
Hur var det med själva behandlingen och vården då? Fick du något stöd där, rent så här, emotionellt? Jag förstår att du fick en massa fysiskt, men rent emotionellt, vad fanns det att hämta...
Nej, alltså jag gick där hos någon kurator som var gullig på bröstmottagningen, bröst och sarkom, eller vad det var nästan, så jag gick hos henne. Men annars så tycker jag nog att det var ganska ringa, liksom. Och man får ju typ allting när man är under behandling, men sen när du är... utanför behandling, det är också då det händer i dig. För att under behandling så är du liksom i vårdens händer. Du gör det de säger man ska göra. Det är liksom som en plan. Det är nästan som att man betar av dag för dag. Men man håller sig bara där. Man gör det som ska. Och familjen är liksom orolig såklart. Sen så när man då är utanför behandling och ute på banan igen, så då tänker ju familjen eller alla runt omkring att nu är det över. Åh, hon överlevde och allting är klart. Det är då tankarna kommer. Det är då man bara säger, gud, vad är det jag har varit med om? Det är liksom 9 månaders... Ja, 9 månader jag ska försöka få tillbaka liksom respekten och känslan för min egen kropp som har varit i liksom vårdens händer och folk har tagit i mig och jag har ärr i hela kroppen och plus alla känslor. Och, alltså det är ju ett jättegrej.
Så där skulle det ju verkligen behövas en insats, tänker jag. Professionellt stöd.
Ja, men
för det kan jag tänka mig att vi alla skulle behöva.
Nej, alltså jag tänker att jag vaknar upp på efter att de har tagit mitt bröst och 17 lymfnoder. Och då kommer det en lymfterapeut och talar om att jag måste göra lite övningar för att jag inte ska få lymfödem. Dagen efter man har tagit bort sitt bröst.
Mm.
Det är inte så att det direkt fastnade i
mitt huvud.
Alltså det är mycket sådana saker som jag liksom, ja, som man så här kommer på så här efterhand liksom, eller att Att den där kirurgen, jag rullas in och ser faktiskt ut som en manet. Jag tror jag är så genomskinlig. Jag har ingen hår, inga ögonbryn, inga ögonfransar. Jag är liksom helt blek och helt, ser helt, ja, hemskt ut. Då, och min man är med och jag ska rullas in och ta bort hela mitt bröst. Och hon säger till min, till mig, åh, vilken vacker man. Håll hårt i honom.
Oj.
Fräscht.
Ja.
Det är sådana här saker man också måste bara säga. Hur fasiken kunde hon säga så till mig?
Ja.
Det är det. Det är det också som är så märkligt. Det är ju som när alla sådana här saker som man ska bearbeta.
Ja, jag fattar.
Hon skulle ju sagt så här. Vilken vacker fru du har. Ja. Håll hårt i henne.
Ja, ja.
Alltså det är så oempatiskt. Så att, ja.
Mm. Och hon tänkt, alltså hon menade ju inget illa med det här förstås. Och det är det som är så läskigt att så mycket som vi människor säger och gör. Att det verkligen, ja, man måste ju få lära sig, tänker jag. Och det, han och jag hade ju ambitionen i alla fall. Vi får se om det blir så. Men att skriva en uppföljare till vår bok Känslosmart. Just om känslosmart vård. För vi båda faktiskt under skrivandet av boken åkte liksom pingpong in på akuten och gick till olika läkare och sådär under tiden. Ingen av oss liksom allvarligt sjuk på det viset som du har varit, men ändå tillräckligt mycket för att få lära sig om att oj, det står inte riktigt alltid så bra till. Sen finns det ju individer som arbetar i vården som är
absolut
makalöst.
Men det, jag har träffat jättefantastiska liksom. Men det, tyvärr är det ju väldigt mycket det här tråkiga. Och det är ju det som stannar kvar.
Och det är ett
kvar,
systemfel.
Och det ska liksom patienten behöva ta hand om alla de här.
Ja, men för du sa ju det också att jag tog dig ungefär fram till nu att liksom bearbeta och liksom lämna det där traumat. Mm. För det är ju ett trauma att
absolut
gå igenom, alltså rent fysiskt och sen förstås emotionellt.
Ja.
Som då späs på, tänker jag, av klumpiga kommentarer och allt, jag brukar säga det, att allt vi gör och allt vi inte gör spelar ju roll i våra egna liv, men också i relation till andra människor. Så varje gång man kommer in hos en läkare och inte får ögonkontakt eller inte får ett leende liksom, så är det också, det är ju hemskt. Så att, ja, det, nej, jag känner att jag går igång det här när jag pratar om det. För det finns så.
Men det är bra, det är,
ja, men
bra.
Jag anmälde faktiskt en läkare i,
våras
här någon gång. Ja. Inte för egen del, utan för en närstående som hade varit hos samma läkare. Och blivit helt sågad med fotknölarna. Och det här är också en ung person. Så att jag stövlade dit och pratade med den här läkaren. Och sen gjorde vi en anmälan. Det kommer inte hända så mycket, men jag känner bara att man kan inte vara tyst. Man måste
säga ifrån. Man kan inte vara tyst, men det här är ju lite läskigt också. För jag läste precis det i morse i tidningen om någon anorektisk tjej som hade blivit våldtagen på en avdelning på Karolinska. För att man blandar på någon avdelning som hon hade vaknat upp under någon operation eller någonting. Och i den här anmälningen så har inte ens sjukhuset skrivit att det var en våldtäkt. Och det är det här också som man blir så här, ja, men ska det inte gå att kunna anmäla saker? Alltså det är det jag tror, att det är liksom, det borde finnas någon instans där man faktiskt kan anmäla, för det är otroligt viktigt. Och jag också, som jag tänker så här, när det kommer till läkare och sånt, i alla andra yrken så måste du vara on the top med dina utbildningar. Du måste utbilda dig hela tiden. Du måste ligga steget före tills du blir pensionär då. Men du måste liksom vara bäst. Men inte läkare. Jag fattar, vad är det med liksom så här, de är så här, har man fått sin läkare och du behöver ju inte läsa på eller läsa vidare eller någonting.
Aldrig ens tänkt på det, men det är ju helt,
ja, det är helt,
det är helt absurt. Det är nu helt, när du säger
absurd.
Det.
Ja, men det är helt absurt. Det är verkligen helt,
för det
absurd
händer ju jättemycket. Inte minst
i
nu,
hela alltså, världen.
Nu har det ju hänt så otroligt mycket vad det gäller liksom vad vi har lärt oss om hjärnan och hur mag-tarmsystemet och allting hänger ihop och lymfsystem. Alltså det är så mycket nytt som har liksom exploderat de senaste, vad vet jag, 20-30 åren, som det måste man ju ta igen.
Ja, och
jag.
Ibland är det till och med nygammalt, för att det kan vara gammal information
som
de plötsligt tar till sig.
Just det, det är sant.
Så att det är inte så här alltid att allting är så här nytt, men att man, att man faktiskt också läser på.
Att vi hämtar hem
mer,
det vi har förlorat.
Hem, sånt. Ja, men så här närings, eller bara att man inte har forskat så mycket när det gäller kommer till lymfsystemet. Men kost och näring och att maten är viktig. Alltså alla sådana saker som ju jättemånga alternativ har alltid jag pratat om.
Jag fick, efter jag hade slutat hos den här läkaren som jag anmälde då förstås, och slutade ju, och så fick jag en ny läkare, och sen i samband med det här, så anledningen till att jag var där var för att jag hade fått sån här hypotyreos, sköldkörtel, nedsatt sköldkörtelfunktion, och då skulle de sätta in Levaxin på mig, och så efter en månad så var det nya prover och sådär, och då skulle jag ha mitt första möte med min nya läkare. Nu var jag tvungen att ta det på telefon, för det var samma dag som min moster dog faktiskt, så de gick med på att jag fick ta det på telefon i alla fall. Och då säger han, ja men nu ser dina provsvar fina ut, så att medicinen har, det har gjort sin verkan. Ja, sa jag, och jag har ju lagt om min kost, jag har ju börjat äta, liksom, jag äter ju inte inflammationsdrivande, så att jag har verkligen gjort stora förändringar där. Ja, som sagt, medicinen har gjort verkan, sa han bara så här. Vill ju inte ens lyssna på mig, och det här var ändå en läkare som, efter det har jag träffat honom fysiskt, som jag upplever som en väldigt bra läkare. Och ändå så här, inte fånga upp den här patienten har gjort någonting. Det här är en patient som vill göra någonting för sin egen hälsa. Även om han då inte kan någonting om det, så kan man åtminstone säga att, men det var bra, vad fint, vad roligt att det funkar för dig. Alltså någon slags, det där gör mig galen.
Men så är det ju. Precis så är det. Och det kommer ju inte de, så länge som det inte värderas som någonting stort på läkarlinjen, så kommer ju inte de säga att det är någonting som är, att det ligger något i det.
Nej.
Och vem skulle bekosta den liksom undersökningen?
Just det.
Det är ju det. Det måste man också tänka på, för att alla håller på, har du något vetenskapligt bevisat på det här? Har du något, alltså så. Det är också helt sjukt. På vad är det på någon av de här läkarsajterna, så hade de skrivit att kaffe minsann är så himla himla bra. Medans en annan person hade skrivit att kaffe kanske inte är så bra, och men som då inte har en läkarrock, då gynekos läkarrock eller en sån medicinsk utbildning, och lagt upp alla studier som visade på att liksom kaffe minsann inte är så bra. Men då på den här läkarsidan hade de inte lagt upp ett enda belägg på. Men bara att man är läkare, kan man få säga vad som helst. Utan att det ens behöver vara vetenskapligt bevisat. Men vi vet ju, och det tycker jag tycker det är så märkligt att så få tänker på det. Att vem är det som är beställare på de här forskningen? Vem är det som lägger de här pengarna på all den här forskningen? Och att faktiskt i slutändan också kan vara de som bestämmer vilka frågor som får komma ut sen.
Absolut.
Alltså, man kan ju vinkla en forskning hur som helst. Det var ju därför som Ann Fernholm slutade som forskare och utbildade sig till journalist och startade Kostfonden. För att det är ju liksom, ja, tyvärr, man kan vinkla saker så att det passar en syfte.
Nej, men där känns det som att vi dansar i samma fåra. Vi är liksom en liten flockmöss eller någonting som springer i en fåra, och sen är det vi massan med några ledare som har bestämt sig för någonting, och så följer vi bara sådär. Och sen så kan man bli kallad både foliehatt och både ena och tredje, liksom, om man då inte, man ifrågasätter bara, är nyfiken och vill bredda perspektiven. För det är väl det som det handlar om. Inte att det är något fel på det vi gör, men man kan också vilja bredda perspektiven, och att absolut, som individ, om man är sjuk eller frisk spelar egentligen ingen roll, så har man ju ändå ett ansvar och rätt att tycka till om sin kropp och vad jag ska peta i mig eller inte.
Över tid också måste man tänka att saker och ting förändras. Min mamma var kemist. Min morfar var läkare. Och han var alltid sån att du ska ta C-vitamin så fort du känner dig sjuk. C-vitamin varannan timme, och antibiotika ska man inte ta. Och nu pratar vi där länge sedan. Och han tyckte inte alls att man skulle få ta antibiotika på det sättet som man gjorde då. Tänker man bara, det är ju liksom så här 60-tal. Men, och min mamma var också väldigt noga med, var bara helt emot allt det här med lätta och alla de här sakerna. Så här, det ska vara lagat från grunden och sånt. Och sen, under en tid när alla skulle ha lätta just och bara grejer. Och hon fick ju rätt.
Ja.
Vi åt inte mat i aluminium, liksom kastruller, och vi åt inte konservburkar. Så hon var väldigt, väldigt, väldigt mån. Och hon var ju helt rätt ute. Och det är tillbaka igen.
Ja.
Det sättet. Så att det är därför jag också känner så här att, alltså, de som håller på sig de här vetenskapligt bevisat och att det är så himla viktigt. Ja, men det finns ju också någonting som heter det man testar själv. Nu kommer inte jag ihåg vad det ordet är, men det är också en form som ju är viktigt att man testar på människor. Att människor känner själva. Och sen också så här att när man gör forskningen, vem har man gjort forskningen på? Är det en Karin 57 som inte röker, knappt dricker, som inte har en blindtarm, som inte är förbi klimakteriet? Och, alltså, är det på mig som äter si och äter så och sådär? Eller är det på en Karin som är 57 år som röker, som har en blindtarm och som dricker lite för mycket kanske, eller och tar en massa mediciner för olika saker. Alltså det,
ja, här, eller en Olle som är 35 år.
Jo, men om man ska göra, ja, om man ska göra vetenskapliga bevis, så ska man göra antingen kvinnor och män, tänker jag, för vi också har ju olika.
Ja, ja, men och det är väl, så
med hormoner och sånt.
Nej, precis.
Utan det har varit på 18-åriga killar, ja, i liksom militären, ja, typ lumpan. Så att det är också sånt som jag tänker är så, det är så snett och märkligt och konstigt bara. Och jag fattar inte varför inte folk ifrågasätter det.
Nej, men varför det är man bra bara köper att du saker? Gör det.
Nej, det jag orkar inte för göra det. Jag vill liksom pensionera mig och bli rik. Det typ det enda jag vill.
Ja. Ja, det är inte dumt. Men jag tänkte vi ska knyta upp säcken här med din sjukdom och det. Vad var det som har varit liksom mest gynnsamt för dig att återhämta dig då och bli av med det här traumat?
Nej, men det har jag ju då, alltså jag vet inte hur många hundratusentals kronor jag har lagt på min egen rehabilitering, för att en rehabilitering knappt finns i Sverige. Jag har ju till och med utbildat mig till lymfmassör, alltså steg ett, steg två. Det är ju också egentligen helt galet att man ska behöva göra det för att man ska ta hand om sitt eget lymfödem. Nej, men jag tror att vad har varit gynnsamt för mig? Ja, men det har nog varit att jag är en sån jäkla vetgirig. Att jag vill veta, jag inte liksom köper allt. Jag faktiskt ifrågasätter sånt som läkarna sa att jag skulle ta för att jag skulle bli frisk och sen saker. Att jag avslutade saker i tid när jag märkte att det var dåligt och sådär för mig. Jag tror att jag är ganska bra på...
Ja, för du fick någon behandling som...
Jag fick ju herceptin, jag skulle tagit 17. Jag tog 11, eller jag fick 11. Då blev jag jättevis att jag hade hjärtsvikt. Jag skulle ha tagit 17. Och så visade det sig att i Finland tar man bara 7 av den här herceptinbehandlingen. För att man vet att hjärtat tar stryk. Så jag fick ju hjärtsvikt. Det var liksom första grejen. Och då fick jag... träffade jag en väldigt knäpp hjärtläkare som absolut inte hade någon spetskompetens, kände man ju, som inte hade läst några som helst undersökningar. Han bara sa så här, nu tar jag de här två medicinerna, punkt slut. Och så gick jag ju hem och googlade på de där medicinerna, och det hade kunnat gett mig sämre hjärta, njursvikt och lite allt möjligt smått och gott då, som man kan få när man faktiskt tar mediciner, så är det ju oftast med biverkningar. Så då hörde jag av mig till, jag har ju en liten stab nu med människor som är extremt duktiga på olika saker. Som hade läst, en näringsexpert kan man väl säga att han är. Han hade, Patrik Wahlberg som driver Great Life. Han hade ju läst studien på engelska om att Q10, som är ett koenzym, ett kosttillskott, kan läka, en terapeutisk dos, kan läka hjärtsvikt. Vilket det gjorde på 3 månader. Och sen senare, några år senare, så kom ju studien på svenska till Sverige. Och då stod det ju det. Så att det är sådana där grejer som man känner så här, men hur länge ska man vara en sån här försökskanin som de liksom stoppar i en tabletter och sen så, som de inte heller riktigt vet om det är. Varför kollar de inte sådana saker? När jag var där och bad om ett alternativ. Så sånt tänker jag mycket på. Och sen då har jag förstått att det också var väldigt kontroversiellt att jag inte tog antihormonerna. Som jag skulle ha tagit i 5 år.
Vad hände om man antihormoner? Berätta.
Alltså jag kom ju in då. Alltså jag chockades ju in i klimakteriet av cellgifterna. Så att jag kan väl säga att jag avverkade typ 10 år. På 3 månader eller vad det är som man tar cellgifter. Så att jag hade ju min sista mens i augusti 2012. Och har inte haft sedan dess. Så då ska man efter, när man har gjort hela den här behandlingen med liksom strålning och operation och sånt där, då ska man ta antihormoner. Och då finns det kanske finns fler nu, men då fanns det väl typ 2. Antingen var det en, var man i klimakteriet eller så var man inte i klimakteriet, och så fick man ta. Och det ska ta bort det där lilla extra östrogenet då som kroppen producerar. Men då kände jag att fasikan, och sen så lät jag ju då på såklart de biverkningarna som var, tog jag det ena så kunde jag få artros och ingen sexlust, och tog jag det andra så var det typ blodpropp eller jag kommer inte ihåg vad det var, och ingen sexlust. Och så kände jag så att det handlar väl inte så mycket om penetrering då när det kommer till sex, att det är det, men även om det också är härligt, men att man i liksom det här med den här sexlusten så ligger också någonting livslust. Det är någonting som är liksom mer. Det är som det skapandet. Det är bara den här känslan hur man tar sig an saker. Att man vill ta stora tuggor i av livet. Att man liksom... Nu är det någon som ringer till dig.
Ja, men oj, den är ju avstängd. Den ska inte låta. Jag har gjort fel. Förlåt.
Ingen fara. Nej, men att antingen så är det liksom... Att det är så märkligt att det... Ja, men för mig kändes det så här, det här vill inte jag... Jag har liksom gått igenom den här liksom behandlingen och jag känner att det ska alltså ta bort östrogenet och så kan man få en massa biverkningar med dem där. Och sen kan de inte heller riktigt hundra förklara vem som de hjälper. Vi vet inte exakt vem. Och då tänker jag också att det är också väldigt konstigt. Varför har de inte liksom forskat fram vilka som blir behjälpta av det här? Så att det är så många kvinnor som tar det liksom kanske i onödan. Och det är så många, och jag får så mycket mejl och meddelande av kvinnor som tar dem och mår så jävla dåligt.
Mm.
Och jag kan ju inte säga att jag gör det, att nu ska du sluta äta det där. För det skulle jag aldrig säga till någon. För det måste ju var och en ta liksom på sitt eget. Det är ett jättesvårt beslut att ta, för jag kunde inte veta om det var rätt. Men jag tänkte som så att eftersom att jag redan är i klimakteriet, då har ju redan mina östrogennivåer gått ner så mycket. Så de kan inte vara så höga så att de kan spela något spratt. Och så får jag tänka att jag får väl vara försiktig med sånt som är liksom kan skapa det här negativa östrogenet. Det är ju det vi måste prata om, att det är inte så här östrogen i sig som är det negativa, utan att det östrogen som faktiskt kan ge cancer, som vi kan få via liksom för mycket plast och sådana saker. Mm. Eller med grejer som man kan få i sig som är hormonstörande.
Just det.
Så. Mm. Sånt kan man ju tänka på.
Mm. Ja, nej men alltså, jag tänker på människor i min omgivning som faktiskt har cancer. Jag ska verkligen tipsa dem om att lyssna på det här. För det, jag tror att det är oerhört viktigt. Och också så tufft förstås när man är sjuk att vara ifrågasättande, att orka läsa på, att orka, men att man kan ju be någon annan göra det åt en, tänker jag, om man inte orkar själv eller så.
Ja, nej men jag tog med mig mina väninnor när jag skulle få mitt första, när jag skulle prata med läkaren första gången, eller läkaren, och då satt de ju uppradade liksom onkolog, kirurg och en sköterska.
Mm.
Och då kan man ju inte riktigt ta in allting heller. Men, och jag hade inte, det är därför jag säger att jag vill bli rik, för att jag hade inte de pengarna. Men om jag hade haft pengar hade jag kanske gjort på ett annat sätt. Men nu är jag ju liksom tvungen att ta den vård som erbjuds. Och den ser ut så här. Och det är sånt jag tänker också på, att man skulle ju önska att man i ett land som Sverige ändå kunde ha lite mer alternativ. Och det behöver inte vara alternativ som är liksom crazy.
Nej.
Utan bara mera, nej men, att man kanske ska titta på typ Tyskland eller Schweiz, ja. Där man har lite mer alternativ och kanske kan ge alternativa behandlingar samtidigt som man tar cellgifterna, som är ju också är immunitetshöjande och sånt där. Så att man hoppas ju på att saker och ting förändras.
Ja, men det gör ju det, men det går väldigt långsamt,
ja,
upplever jag.
Ja, det går liksom två steg bak och ett fram. För att när de stängde Vidarkliniken så de faktiskt det enda alternativet som var under uppsikt. Så det var det dummaste de kunde göra, för att nu är det ju det som de då befarade. Det är ju precis, nu finns det ju kanske alternativare som kostar jävligt mycket pengar som folk går till och som... Sådär. Men här fanns det ju liksom med sjukjournaler och allting. Det fanns ju. Det var ju ett ställe som ju faktiskt hade varit under uppsikt. Men som hade varit ett alternativ för oss som vill annorlunda.
Mm.
Det är ju märkligt.
Mm. Ja, nej, men det är hemskt tanken att man måste behöva se till att bli rik för att man blir sjuk när man blir äldre. Ja. Alltså det är min tanke ström som kommer när jag hör dig prata så där. Ja. Upplyftande det här, hörru.
Ja,
nej, jag tänkte vi skulle droppa det samtalet. Jag är jätteberörd av det du har sagt hittills. Det blir jättemycket tankar. Jag ska försöka inte bara bubbla upp dem nu. För jag har en agenda här också. Jag skulle vilja prata med dig om det här med att vara kvinna i vår ålder. Och okay. I vår ålder, jag är ju ett år yngre än vad du är. Men då tänker jag så här, i vår ålder, då är vi liksom kvinnor mellan 50 och 60. Och det här är en åldersgrupp som jag har haft lite, vad ska jag säga? Lite issues med, om jag säger Tidigare när jag var yngre så tyckte jag ofta att kvinnor i den här åldern, jag kunde ofta kalla dem för surkärringar. Inte som grupp, men individer i gruppen. Och då pratade vi om när jag var väldigt ung. Jag tyckte att de tappade liksom ganska mycket av sin forna glans, om man säger så. Att det inte bara så här att, jag menar, att det blir rynkor och alla de här sakerna som kommer naturligt, som vi alla liksom går igenom. Men också att det var någonting med utstrålningen, med blicken, med hållningen. Och på senare tid så har jag liksom också tuggat i mig att nej, men nu är ju jag där. Det har ju hänt. Alltså det är ju jag som är surkärringen. Och då hör ju till saken att jag har ju tagit fram de här känslodockan Friendly här som sitter här. Och där har jag ju en docka sur. Och jag liksom brukar ju prata jättemycket om sur, det här tillståndet att vara sur när jag är ute och föreläser. Och hävdar ju att jag tycker det är ganska skönt att vara sur ibland. Jag provocerar lite, men det är mest för att man ska våga prata om det här. Men jag tänker så här, det händer ju massa i kroppen. Och det här kan ju du väldigt mycket mer om än vad jag kan. Men inte minst hormonellt då, med hela den här omställningen liksom, som pågår. Och jag tänker att det är min upplevelse är att allt drar sig neråt. Det är liksom mungiporna, allt blir påsigt, hängigt, sladdrigt, tråkigt. Och kropp, alltså jag kan nästan känna ibland att det är som att någonting sitter på huvudet eller på axlarna och drar mig neråt. Och det har varit så utmanande att gå igenom. Och jag är fortfarande mitt i det. Och nu förut var jag så här, yes, det är måndag, det är en ny vecka, det är en ny dag, det är en ny timme, det är en ny möjlighet, det är en ny människa, det är nytt väder. Alltså allt var nytt, allt var spännande, jag hade så mycket energi. Och nu måste jag liksom intala mig varje dag att, jo men du kommer att orka, du får snart gå och lägga dig igen.
Jag tycker du ska gå i terapi.
Det gör jag. Nej, men alltså till saken, alltså jag har dels den här sköldkörtelsjukdomen. Sen har jag nyligen fått diagnos på en tarmsjukdom också som inte är allvarlig men som också gör en väldigt trött. Och sen har jag utmattningssyndrom. Så att jag har lite jag har tuffa sjukdomar också. Men jag tänker så här, min iakttagelse, och jag har ju pratat med andra kvinnor i den här åldern att men det händer någonting. Det blir en tröghet i systemet som väldigt många av oss har svårt liksom att känna igen. Men min andra spaning efter det här, det är ju att det händer något med kvinnor när de närmar sig eller blir 60. Oftast blir de ju så sjukt vackra. Rynkorna har liksom satt sig på riktigt och det blir liksom, hållningen åker upp och de säger och tycker, alltså de skiter i vad folk tycker och tänker om dem. Jag vet inte, jag bara presenterar en idé, jag tänkte vi skulle ta avstamp i det. Och du får hålla med mig eller inte, och det här
jag
är
vet
ingen
inte,
sanning,
men jag kan tänka så här att jag kan tänka att om man har varit en tjusig ungdom så kanske man dels tycker det är svårt att bli åldras. Om man har varit vacker och så kanske man plötsligt börjar se att det inte är på samma sätt. Men sen också handlar det om vad samhället är. Och vi har ju ett samhälle, precis som vi inte får prata om något, som är sorgligt svårt och som skaver, så, eller får, vi gör inte det. Så är det också så att, ja men det är bara att titta i media. Vilka är det som man får se? Antingen är de liksom, har de hur mycket botox i ansiktet som helst, eller liksom, ja men de är, alla försöker se liksom yngre ut än sin egen ålder. Att det blir någonting också så här, kan man inte bara få vara, kan man inte säga om det hänger lite här och där. Jag vet att jag, det är väldigt så här, alltså ibland kan jag tycka att det är jobbigt att se bilder. Jag jobbar ju mycket ihop med en fotograf och så kan jag säga så här, men gud vad jag åldrar, men gud så här. Men så tänker jag så här, fan, det är också min uppgift och visa, lägga ut bilder när jag inte alltid är så fixad.
Ja, och det vill jag tacka liksom dig för.
Ser, ja, ser tråkig ut och så. Men grejen är så här, jag känner mig inte det.
Nej.
Jag känner så här, jag tänker så här att om du ser, och det här har jag ju tänkt på ända sedan jag var ung, att när man ser en väldigt vacker människa, och den slutar ju vara vacker om det inte, hallå, finns något där inne, om det inte finns något, ja, liksom, om den personen inte har jobbat med sitt inre, om den personen inte ställer frågor till dig, om den personen bara pratar om sig själv och inte liksom intresserar sig för den här andra personen som den då möter eller så. Det bara fallerar. Jag tycker inte att de är intressanta. Det gäller ju hela livet.
Ja, och det är samma omvänt.
Nej, men människor syns ju när de är i sig själva. Ja. Och det spelar ingen roll hur de ser ut.
Nej, och jag tycker också att det är omvänt när man träffar någon som då inte tillhör det som man skulle kalla för vacker, utan kanske tvärtom, alltså ful. Om man får säga så med människa. Det får man inte, men nu sa jag det.
Tycker inte jag att man, det finns inga fula,
nej,
människor.
Nej, men jag säger det. För det är ändå ett begrepp som används alltså så i vi värderar
du
ju.
Du måste bli av med de glasögonen. Nej, du får gå på kurs hos mig. Jag ska bli terapeut.
Ja, jättebra. Jag anmäler mig. Nej, men alltså när jag var yngre, då delade jag in världen i vackra och fula.
Mm.
Absolut.
Varför gjorde du det, tänker
jag? Men
jag
just därför att jag var liksom en produkt av vår tid. Liksom, jag var helt besatt av. Jag hade ätstörningar under 15 års tid. Och var så här, åh, vackra tjejer. Liksom, det var ju en dröm att få vara vacker. Liksom, och smal och allt det här. Men det jag skulle komma till var att en människa då som jag per automatik inte upplever som vacker, sådär, blir ju det när man lär känna den här människan.
Mm.
Så jag glömmer aldrig när jag träffar min man, och det här vet ju han om liksom, men när han första gången jag träffade honom, han kom in i rummet, då bodde jag i ett kollektivhus. Och jag var så här, jag längtade efter att få träffa någon liksom. Mm. Och då när han kommer in på första träffen, eller så här, ja, stormötet där, och jag skulle säga att här kommer den här nya killen som ska flytta in här då. Så min första tanke var, åh, kan jag aldrig flytta in några snygga karlar i det här huset? Och sen så, ja, så gick det som det gick. Och sen dröjde det inte längre, för jag tyckte han var skitsnygg.
Exakt.
Så att, jag menar, det spelar in, alltså det här med, det som du säger, det måste finnas något på insidan. Sen kan du ha perfekta drag och allt det här, men det är inte det som är, det är, nej, inte det som är att vara vacker. Utan, nej, det är den här glöden, engagemanget och...
Ja, och alltså jag ska inte säga att min barndom var så fantastisk och mina föräldrar var absolut inte så jäkla bra. Men någonting som de gjorde som jag har förstått så här, som jag förstått, det var att min mamma sa ju aldrig till mig och min syster att vi var söta eller fina eller något, för att hon ville inte att vi skulle tro det.
Mm.
För att hon hade nämligen en väldigt vacker syster som... på grund av hennes skönhet inte gick så bra för. Hon slutade plugga, hon gifte sig med en rik man i USA och sådär. Och sen gick det inte så bra.
Mm.
Sen blev det bra på slutet. Men det var en sån jobbig historia. Och min pappa har aldrig varit så här... Jag vet inte. Man har märkt att han alltid gillat liksom starka tjejer och tycker tjejer är härliga och så här. På det sättet, inte överhuvudtaget sexistisk, utan snarare liksom åt andra hållet. Och min mamma har aldrig bantat, hon var snarare lite tjock. Och vi har ätit alltid så här rejäl mat och sånt där. Så jag har aldrig haft någon matstörning, aldrig liksom matissues överhuvudtaget. Och så här, efterhand så har jag fattat att fasiken, på ett sätt kanske det var bra.
Mm.
Även om jag kanske så här, tänk om, vad hade hänt om hon hade sagt att jag var söt? För att jag har aldrig tyckt att det, när någon säger det till mig, har jag snarare tyckt att det var jobbigt.
Ja,
särskilt,
okay,
killar. För jag har aldrig velat, jag tyckte att det har varit en jobbig grej. Faktiskt. Men... Och det tog det säkert liksom lite tid att komma över. Och så att det är liksom, ja, men jag är en söt tjej. Och jag är yppig. Eller jag var yppig, nu är jag ju bara enbröstad. Och sen så hur man lever sig in i det. Sen i efterhand när man blir äldre liksom. För att om jag hade hört det hela tiden, hade det kanske varit en jobbig grej.
Mm.
När man blir äldre. Men nu tycker jag det är så här, ja, men jag blir äldre. Plötsligt blir man lite mer lyssnad på. Man får liksom... och jag tycker det är superhärligt att umgås med unga. För att, Ja, men man tycker att det är liksom härligt att höra hur de har det och liksom pusha dem att de inte ska liksom slå ner på sig själva eller tro. Alltså, och jag tänker att det bästa mot det där är ju att inte hålla på och bara hänga med folk i sin egen ålder. Nej, för då fastnar man kanske i det där och blir det här.
Ja, men särskilt om man hänger med människor då, som om man nu åker ner så här, som jag känner att jag har gjort en tid i det här, ja, men lite tunga träsket liksom. Och sen så om jag då bara skulle umgås med andra som var på samma plats, då håller man väl mest på att bekräfta varandra. Ja, ja. Men där har, alltså där har jag ju vänner som, nej, vi man får vara i skiten om man är i skiten. Absolut. Men vi hjälper och stöttar varandra uppåt. Och är jag nere i skiten, då får jag hjälp upp av det gänget. Och nästa gång är det någon annan när vi ses, vi träffas regelbundet sådär. Och det är ju så himla viktigt, tänker jag. Och det alltså vänner där och att få en annan blick på sig själv än den som man kanske fastnar i. Men du känner inte alls igen dig i det här med att det kan, att liksom allt, att det här, att det är som något, sitter något tungt där.
Nej, absolut, det hänger. Men vad ska man göra? Alltså man åldras ju.
Nej, men jag tänker inte på det. Jag tänker inte på, jag tänker inte på liksom rynkor och att det hänger och blir sladdrigt och allt det här som händer. Utan med den här segheten. Nu fick ju ditt klimakterie fick ju, som du sa där, en
jag är
raket.
En pigelin. Jag vaknar, går ju upp 4:45 på morgonen. Jag är pigg. Jag är, alltså sen blir jag skittrött på kvällen.
Och men så är jag
alltså,
också.
Så funkar jag. Nej, jag tycker nog inte att jag är såsigare. Men jag är ju inte en sån här som är ute och springer och tycker det är kul. Alltså jag skulle inte jogga. Alltså där känner jag mig nog för seg för. Men nej. Jag tror inte att jag känner inte riktigt så.
Nej, men det är klart att det måste ju vara individuellt så där. Men jag tänker just, ja, men du är jättenyfiken nu om det har med, alltså också att din, att det gick så snabbt för dig där med klimakteriet som du sa, att det var en raket.
Ja, men det kan ju också
liksom
vara så att jag yogar regelbundet, ja, som gör det, att jag faktiskt inte, jag andas hela tiden och djupandas och det är en form av meditation. Vi vet att meditation, 12 minuters meditation om dagen, gör ju att dina telomerer blir längre och liksom, vilket ju också motverkar ålderdom och så. Och då tänker jag, det hänger också ihop med att liksom, jag tror också så här, det hänger också ihop med att jag har nog en extrem positiv ådra, som ju också en överlevnadsinstinkt, som ju också kommer säkert från vad jag kommer ifrån i min barndom, att jag har fått ta hand om mig själv väldigt mycket själv. Och den har också gjort att för mig har, är det positiva gjort att jag kunnat överleva, för att folk har velat vara med mig, folk har velat ta hand om mig, jag har kunnat liksom så, ända från jag var liten. Och den funkar jäkligt bra, för att jag, sällan är jag länge nere och mår dåligt. Även när jag var mitt under liksom cancer, så men man grottar lite en stund, men sen bara upp.
Upp igen.
Ja, för vad ska man göra liksom? Det är ju någonting som vi har, jag tror att man ska liksom försöka väcka den hos människor. Alltså att man hittar något som man tycker är kul, som är liksom, som gör det värt.
Nej, men och där tänker jag just kopplingen till yoga där, för att den här boken, heter den Yoga för kvinnor, som kom för ganska länge sedan.
Den första yogaboken.
Ja, den är så fin. Den har hjälpt mig jättemycket. Och just, jag gillade verkligen att det då är liksom yoga för kvinnor i olika åldrar, så det är väldigt tydligt. Och jag just rekommenderar den till typ alla som har kommit i klimakteriet och även under graviditet och allt det där, just för att när jag började med yoga 2001 var det väl. Så ja, men just det här att sen när jag märkte det, att när jag inte yogade under klimakteriet, så då kom ju de här nattsvettningarna. Det var så mycket som hände, och så var yoga ett par tre dagar igen i rad, och så var det borta. Alltså, så det är ju så effektfullt. Och din bok, tack för den inspirerade verkligen mig. Ja, men den var, på den tiden kom det ju inte, jag kommer inte ihåg vilket år den kom ut.
Den kom ut 2008.
Ja, så det är ett tag sedan. För att det fanns ju, nu finns det ju liksom miljoner yogaböcker. Och då var det mer så här, det kommer en ny yogabok, och man bara, så. Ja. Ja, den är riktigt, riktigt bra tycker jag.
Ja, vad kul, vad kul. Nej, men den har ju funkat, absolut. Och jag tyckte det, ja, det är 2008. Hur många år sedan är det nu då? Det är ju då...
13 år sedan.
13 år sedan. Precis, då var jag ju... Ja, men jag kan inte ens räkna, det är så pinsamt. För min mamma var inte bara kemist, hon var mattelärare. Det har jag verkligen inte ärvt. Nej, men alltså där jag var då så kunde jag ju känna... Det tog ju ett tag, det var ju 2007 som den skrevs liksom och så här. Och det tog ju ett tag innan den gick igenom när jag gjorde en synopset och så skickade in till förlaget innan de bestämde sig för den. Men att då tyckte jag ju att den yogaformen jag gjorde var så manlig. Och jag tyckte då att det var jobbigt, för då hade jag ju fortfarande män, så att man har en sån här, en cykel liksom. Och hur man då kunde liksom få in det i sitt liv. Så egentligen var den uppbyggd som det. Men också att det var då från den unga till liksom, från att man får sin mens till man kommer in i liksom förbi den åldrande kvinnan. Ja, jag tyckte det var fortfarande, jag kan fortfarande tycka att den var väldigt, ja, den är bra. Och också att det är inte bara, det var inte bara blonda kvinnor som var med i den, utan det var faktiskt ett, ja, den var före sin tid.
Ja, men det var den verkligen. Den rekommenderar vi starkt.
Så, ja, den kanske går att köpa fortfarande, jag vet inte. Ja. Det går säkert att labba ner som
låna
e-bok.
Den av mig, om man lovar att låna tillbaka den.
Nej, men jag tror att yoga är ju jättemycket för ganska många saker, faktiskt. Mm. Jag kan tänka mig att en människa som har varit väldigt stressad och levt, du sa att du var utbränd och så, så kan jag tänka mig att klimakteriet, utan att jag har gjort någon vetenskaplig studie på det, kan bli tuffare. Mm. Som det med det mesta. Mm. Alltså vi vet att stress gör mycket, det är hypotyreos, det är massvis med saker som stress inte är så bra för.
Jag märker nu också, det låter som att jag är en sån här hypokondriker som vi pratar om, men jag har också en gammal ryggskada som jag inte visste om att det var en skada. Jag fick ont i ryggen för ett gäng år sedan och sen, ja, nu har jag gått, jag har också en sån här stab med terapeuter och duktiga människor runt omkring mig. Men den här, jag har haft sådana problem med ryggen senaste 2 åren i alla fall, att jag har inte kunnat yoga, och det, jag har saknat den här yogan, du vet, något så in i, alltså, men nu är jag så pass stärkt via styrketräning, så att nu har jag börjat kunna yoga igen.
Ja, vad kul.
Och det är ju så fantastiskt. I början så blir man lite chockad över att, oj, jag når ju knappt ner till fötter. Så, men det går ju rätt fort att hämta upp det igen liksom. Så att jag är så lycklig, och jag hoppas nu, har du någon sån här yoga retreats eller någonting som man kan komma på?
Nej, men alltså jag var i Trosa här nu i helgen, i lördags hade workshop, så ska jag till Uppsala, men faktiskt åker jag till Mallorca 2 oktober och ska med Blossom Tainton och hennes Fab 50. Lite härligt, en vecka där. Och då kommer jag ha lite klasser. Men det är ju inte mitt retreat. Men jag kommer ha typ en klass och lite workshops och någon föreläsning varje dag.
Men då kanske vi får ordna en känslosmart yoga-retreat tillsammans.
Absolut! Då kan vi prata om hur man kan tycka att man är snygg fast det börjar
eller
dallra.
Hur? Ja, ja du, den tror jag, den ska nog bli fullbokad alltså. Ja, det får vi prata om efter vi har tryckt på paus. Gick jag igång. Ja. Nej, men ja, yoga är ju verkligen ett sätt att lära sig älska sig själv och sin kropp. Också de här dagarna när man verkligen inte känner att jag älskar mig själv och min kropp, så är det ändå lättare att stå ut med sig själv och sin kropp. Det är ju otroligt effektivt.
Jättebra. Men alltså jag måste säga så här, jag har alltid tyckt att det är härligt att åldras, och jag tycker att det är härligt att liksom, det är som att man blir mer förädlad på något sätt. Och det som också är härligt med när man åldras är ju att man kommer på att man är inte så, att man kan ändra sig. Att det är så häftigt att man som människa, att man, när man var ung så var man så, ja, men så här och så är det och så ska det vara. Alltså man tror liksom. Medans jag upptäcker att ju äldre jag blir, så blir det så här, nej, jag kanske inte vet det, nej, jag kanske ändrar, men jag kanske inte tycker det där var så kul längre. Eller, alltså, och man har den möjligheten, att det är en fantastisk möjlighet faktiskt som människa, att man får ändra sig. Det tycker jag är härligt. Men sen det som jag då, om man nu då ska komma till det här som jag då inte tycker är kul med åldras, det är ju att alla andra runt omkring också åldras. Att ens föräldrar blir gamla, att de liksom, folk blir sjuka och så. Och just så här ålderskrämpor. Och min mamma är nu dement och fått en stroke. Och sådana saker, det tycker jag inte är så roligt med
att åldras. Och det tänker jag är också sånt som, även om man vet det under hela sin uppväxt, man vet att ens föräldrar kommer bli gamla, att de kommer gå bort och nära och kära allt det här, så är det ingenting som vi pratar om, apropå det att vi pratar på ytan. Fast att äldre generationen och andra i ens omgivning går igenom det där, så är det som att det är så svårt och tabubelagt att prata om det som vi alla kommer gå igenom.
Mm.
Det jag tycker det är...
Det är jättekonstigt. Vi har inga bra hospice. Vi har inga, alltså åldringsvården är liksom inte särskilt bra i Sverige. Den är faktiskt usel på många sätt. Jag försökte ta det med en person som jobbar politiskt. Att jag tycker att ska man inte satsa på något så här ålderdomshem? Redan nu så. Jag har ju skrivit in mig på ålderdomshem på den här Blomsterfonden, det gjorde jag för jättelänge sedan. Tänker jag, det där ska jag åldras som jag blir gammal. Så jag tycker inte alls att det är konstigt att man ska prata och försöka planera för sin ålderdom. Liksom. För den kommer jävligt snabbt. Liksom. Men han vill absolut inte prata om det. Jag tyckte det var jätteobehagligt och sånt där. Men ju mer nu också, ju fler som faktiskt har dött och så är det, tänker jag, att det är många som dör ensamma.
Ja, men är inte vi klassat som ett av världens mest ensamma folk? Ja. Liksom så?
Verkligen.
Ja. Det är ju bedrövligt.
Det är jättebedrövligt. Jag läste det om min hund där som ju vi var tvungna att avliva förra året. Att det är så många som bara lämnar in sina hundar som de har levt med i flera år. Och så ska de avliva sig själv liksom, ensamma, för de står inte ut med att se hela den grejen. Vi var ju där, de har gjort jättefint och tänt ljus och allting och så, att man faktiskt tar avsked. Det är ju någon som man har levt med i 14 år. Och man har inte alltid chansen att göra det. Han är inte att vara med med min pappa och så här, men att det är otroligt viktigt. Alltså precis på samma sätt som vi så mycket krut som vi lägger på liv och det fantastiska att barn föds och att det kan vara jävligt härligt att leva så. Så borde man också tänka på, liksom se om det här andra.
Ja.
Man kan inte bara skjuta undan det och tro
jag skriver ju om det i Känslosmart. Ja. Sorgskräck kallar jag det. Ja. För det upplevde jag som barn. Att jag var så livrädd att min mormor skulle dö. För jag älskade henne överallt på jorden. Och liksom levde med den där sorgskräcken. Hon blev 90 och ett halvt år. Så det var liksom helt i onödan. Ja. Och när hon dog då var jag helt... Alltså, det är klart att jag sörjde så här. Men hon ville själv dö då. Och då var det dags för henne. Men alltså, som här samhälle har vi ju den här sorgskräcken. Alltså det är en beröringsskräck när det gäller att prata om sorg. Men också andra känslor som rädsla. Och alltså det som vi klassar som liksom svåra eller obehagliga känslor. Så att det... Ja. Det
finns skitmycket att göra.
Det finns mycket att göra. Och vi har gjort... En hel del nu tycker jag. Ja,
vad kul att du tycker det.
Nej, men det var jätte...
Det är inte för deppigt då.
Nej, men vi har ju pratat om tunga och allvarliga och svåra saker. Och liksom identifierat ett antal brister inom vården. Samhället i stort, politiken. Men vi får helt enkelt kavla upp och bara fortsätta jobba i positiv riktning. För även om jag kan vara en surkärring så har jag... Jag tror att jag är ganska lik dig där. Alltså att man måste jobba för det man tror på. Engagerad och...
Men det är där din surhet ska ligga.
Ja, men precis. Den ska liksom kanaliseras där så man använder det. Det är sant. Ja, jag får sluta gå och klaga på maken. Jag får gå ut och klaga på något större.
Du får gå ut och demonstrera istället.
Ja, så får vi göra. Ja, men du ska ha jättetack. Och jag vill förstås överlämna ett ex av vår bok till dig.
Tack,
signerat
snälla.
Av mig och Anna. Tack. Jag ska skriva en liten trudelutt innan vi skiljs åt också.
Ja, vad fint.
Men superhärligt att ha det där. Så... Trycker vi av nu och så pratar vi om den här yogaretriten.
Ja, det gör vi. Hej då!
Hej då!